الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu i kapitlet om dygden av wudu att profeten alayhi salatu wassalam kom till al-maqbara, till begravningsplatsen. Och då så sa han, assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Frid över er där, yani hemmet av troende människor. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Och vi kommer om Allah vill snart att ansluta oss till er. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Och då så sa profeten alayhi salam, jag önskar att jag kunde träffa mina bröder. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, är inte vi dina bröder? Och då så sa han, ni är mina sahaba. Wa ikhwani, mina bröder är de som fortfarande inte kommit. Och då så sa sahaba, kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Hur kommer du känna igen de som inte än kommit från din umma ya Rasulullah? Yani på domedagen. Och då så sa han, har ni sett en man som har kolsvarta hästar? Och bland dem finns en häst som har yani vita märken eller spår på sitt ansikte och på sin kropp. Kommer ni inte känna igen den eller särskilja den? Och då så sa de, jo, ja Rasulullah. Och då så sa han att dessa människor kommer att komma med vita märken från spåret av wudu. Wa ana faratukum ala al-hawd. Och jag är den som kommer att leda er till al-hawd. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Mashallah. Väldigt, väldigt mäktig hadith där vi finner att profeten a.s. gick och besökte begravningsplatsen. Han gick till begravningsplatsen. Och det här är något som är sunna. Då profeten a.s. han sa, jag brukade förbjuda er från att besöka begravningsplatsen. Men nu ska ni besöka dem, för det påminner er om nästa liv. Eller det påminner er om döden. Så det är rekommenderat att besöka al-maqabir, begravningsplatsen. För det som Sheikh ibn Uthaymin säger, idag är det vi som står på jorden och imorgon är det vi som ligger under jorden. Är det inte så? Vi går och besöker dem som är under jorden. Men imorgon är det vi själva som kommer att ligga där. Det är bara en tidsfråga. Det är idag eller imorgon eller nästa månad eller nästa år som vi också kommer att dö. Det finns ingen människa från Adam a.s. till domedagen som har levt ett evigt liv. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Ingen människa kommer att leva för evigt. Så vi kommer alla att dö. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Så man besöker begravningsplatsen för att påminna sig själv om döden. Och det här är något som mjukar upp ens hjärta och får en att skärpa till sig. Man kanske kommer bort från sin gaffla. Att man kommer bort från Allah, man glömmer bort Allah, man fastnar till dunya. Man kanske får sig en tankeställare. Subhanallah, dags att vakna upp. Vad har jag förberett mig för den dagen då jag ska begravas? Och då så nämnde profeten a.s. denna dua, eller han sa assalamu alaikum. Han hälsade på dem och så sa han assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Och vi kommer när Allah vill att ansluta oss till er. Yani, vi kommer att ansluta oss till er. Det är garanterat. Alla människor kommer att dö. Men insha'Allah, yani då Allah vill. När kommer vi att dö? Allahu alam. Den dagen Allah azza wa jalla vill och den dagen han har bestämt kommer vi också att begravas. Och sen säger profeten alayhi salatu wasalam någonting helt annat. Han säger, jag önskar att jag kunde träffa mina bröder. Och då blir sahaba förvånade, ja Rasulullah, är vi inte bröder? Allah har ju sagt i Koranen, innamal mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Och då säger han, ni är mina sahaba. Mina bröder är de som fortfarande inte kommit. Och här nämner ulema att sahaba var också hans bröder. Det negeras inte här. Men de var någonting utöver, någonting extra, någonting mer än bara att vara hans bröder. De var hans sahaba. Och det är steget över. Det är det högsta steget. Så de var sahaba och ukhwa. Både bröder och sahaba. Men att det skulle komma ett folk efter honom som han längtade efter att träffa. Och dessa är hans bröder. De som tror på honom utan att ha sett honom. Subhanallah. Och här säger Sheikh Amin, och Allah gör oss från dem. Amin. Att för subhanallah, vilken ära. Och här nämns också förträffligheten av att önska saker som man inte kan uppnå. Saker som är goda. Att önska att umgås och träffas med goda människor. Så profeten a.s. önskade att han träffade de muslimer som skulle komma efter honom. A.s. Och då så säger sahaba, men okej, hur ska du känna igen dem, dessa människor, på domedagen? Hur ska du veta vilka som är från din umma? Och det nämnde vi också i förra lektionen. Men här så nämnde profeten a.s. den här tydliga liknelsen som sahaba kunde relatera till. Och det är från sunna att nämna liknelser. Det är enklare för folk att ta åt sig och enklare att också minnas. Och han nämnde liknelser som de kan relatera till. De var folk som hade med djur att göra. Man hade kameler, man hade hästar och så vidare. Och därför finner man att vissa liknelser handlar om kameler och vissa handlar om hästar och vissa handlar om vargen och så vidare. Så här var liknelsen en person som har en liksom samling med svarta hästar, kolsvarta hästar, hingstar. Ni vet de här väldigt vackra arabiska hästarna som är helt kolsvarta. Och bland dem finns en häst som har som vita yani, spår på ansiktet. Och på framfötterna och så vidare. Kommer han inte att särskiljas från resten av hästar? Jo. Och samma sak är det på domedagen. Då alla människor kommer att återuppstå. Från Adam till den sista människan. Så kommer denna umma att äras. De kommer att särskiljas. Med att deras spår av vudu kommer att lysa på domedagen. Deras ansikten, deras armar, deras fötter, deras huvuden kommer att skina på domedagen. Till skillnad från resten av människor. Och där säger ulema, även om tidigare umma gjorde vudu till sitt ikhtilaf. Gjorde de också vudu innan eller gjorde de inte vudu? Det korrekta är att de gjorde vudu. Det finns bevis på det. Men då nämns det här att det här är någonting unikt. Att endast ummat Muhammad a.s. kommer att ha dessa lysande spår från el-wudu på domedagen. Må Allah göras från dem. Amin. Och därför är det viktigt att göra wudu. Så att man får den här belöningen på domedagen. Subhanallah. Man kommer äras. Mashallah. Och sen så sa han, wa ana faratuhum ala al-hawd. Och jag är den som kommer att leda folket till al-hawd. Och ni vet ju, på domedagen så kommer solen nära. Och människorna nästan svettas ihjäl, fast man kan inte dö. Och folk törstar och vill ha någonting att dricka. Det finns ingenstans att fly. Och då kommer det finnas vissa som kommer att äras med att de kommer att få dricka från profetens haud alaihi salatu wassalam. Och al-haud är en samlingsplats av vatten, som en sjö kan man säga. Där vattnet fylls på från al-kawthar, inna a'tainaka al-kawthar. En vatten från paradiset. Och det här vattnet som ni alla känner till är vitare än snö. Och i vissa hadither vitare än silver. Det är som flytande silver. Och det är sötare än honung. Och det är kallare än snö, vissa hadither. Och doftar bättre än misk, mashallah. Och den som dricker från det kommer aldrig mer att bli törstig. Subhanallah. Och den har lika många koppar som stjärnorna på himlen. Allahu akbar. Subhanallah. Så denna umma kommer att få äras på domedagen med att dricka från al-hawd. Och profeten alaihissalam är den som kommer att leda hans umma till denna samlingsplats av vatten. Nas'alallah an yaj'alana minhum. Sen så nämner författaren en till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihissalam säger, ska jag inte berätta för er. Med vad Allah azza wa jall suddar bort synder och höjer i nivåer. Och då så sa de, jo ja Rasulullah. Och då så sa han, isbagul wudu ala al-makare. Att göra wudu under svåra förhållanden. Och att gå många steg till moskén. Och att vänta på en salah efter en salah. Fadalikum ribat, fadalikum ribat. Detta är ribat. Och ribat betyder att hålla sig till någonting. Och är också ett ord för de som vaktar muslimernas gränser. Genom de soldater som är i utkanten och kanske har den farligaste positionen mellan muslimerna och fiender. Och vaktar muslimernas gränser. Och denna hadith finns i muslim. Så här nämnde profeten a.s. ska jag inte berätta för er vad som suddar bort era synder och höjer er i nivåer. Inte bara att du blir förlåten, utan du går upp i nivåer hos Allah azza wa jall i nästa liv. Och så nämnde han vissa av dessa egenskaper. Den första var att göra vudu under svåra förhållanden. Vad menas med detta? Jo, en person som finner eller har lite svårighet ibland att göra vudu, men han gör det ändå som han ska. Till exempel nämner ulema att de kanske det är kallt och du inte har tillgång till varmvatten. Men du gör ändå vudu med kallvatten. Eller att du tar kallvatten, du gör upp en eld och du värmer vattnet. Som vissa av sahaba brukade göra. De brukade värma vatten, koka vatten för att göra vudu och ghusl. Det är svåra förhållanden. Kanske tar en halvtimme att göra vudu. Men du gör det ändå. Eller hur? Eller att du beger dig, går 10 minuter, en kvart för att hämta vatten. Göra vudu. Det är också att göra vudu under svåra förhållanden. Eller att vattnet är varmt. Går inte att kyla ner vattnet och så vidare. Att det råder vissa omständigheter som gör att det är svårt att göra vudu. Men du gör det ändå. Då kommer Allah azza wa jalla att ge dig denna belöning. Men denna hadith betyder inte att man ska försvåra för sig själv. Till exempel att du nu ska göra vudu till Isha. Och du vet mashallah hemma, Allah azza wa jalla har givit oss perfekt vatten. Varmt, kallt, du sätter på exakt som du vill, eller hur? Det värsta ni'mat, subhanallah. Rent vatten, dricksvatten. Kommer exakt som du vill ha det. Men du säger att jag ska praktisera denna hadith. Och du går och till exempel hämtar isvatten. Och lägger is i vattnet så jag ska göra vudu under svåra förhållanden. Är det det som menas med hadithen? Att du gör det svårt för dig själv. Nej, det här är takalluf. Det här är att överdriva. Och det är inte det som menas med hadithen. Utan om du har en enkel väg och en svår väg, då ska du alltid välja den enkla vägen. Det här är sunna. Och du ska inte göra det svårt för dig själv. Men ibland händer det. Att man kanske inte kan. Du har inte tillgång till någonting annat än kallt vatten. Du är ute i skogen och det är 0 grader. Det finns slasksnö. Alltså, du gör vudu med slasksnö till exempel. Det är tillåtet så länge vattnet rinner på armarna. Alltså, du får inshallah den här belöningen. Men samtidigt nämner här Ibn Taymin att om du tar skada, nej. Alltså, då går du över till tayammum istället. Men så länge du inte tar skada, subhanallah, folk badar isbad. Ska du inte kunna göra vudu med kallvatten? Eller med lite slask? Du klarar det, du överlever. Stryker över strumporna och bismillah, du ber din bön. Liksom. Men om du tar skada på riktigt, då behöver du inte göra vudu. Utan du gör det istället, tayammum. Så ala kulli hal, Allah suddar bort synder och höjer personen i nivåer. Då han kämpar och gör detta under svåra förhållanden. Och sen så nämnde han och personen som tar många steg till moskén. Till att be salat al-jama'a. Allah höjer också en person i nivåer med detta. Och samma sak här. Det här ska inte heller vara tillgjort. Att till exempel nu vi har moskén ligger här. Det tar 1 minut att gå till moskén, eller hur? Men någon säger nej, jag ska gå runt hela gallerian. För jag vill ha den här belöningen. Nej, det är inte det som menas med hadithen. Utan hadithen menar med att en person bor långt från moskén naturligt. Han bor långt från moskén. Kanske 1 kilometer, 2 kilometer. Men han säger, jag ska ändå gå och be jama. Jag är ursäktad, jag kan be hemma. Jag skulle inte höra adhan. Jag behöver inte be jama, men jag ska be jama. Och han går kanske 10 minuter, en kvart till moskén. Varenda steg han tar, Allah suddar bort en synd. Allah ger honom belöningar. Allah höjer honom i nivåer. För varenda steg han tar till moskén. En fråga. Får han samma belöning när han går hem från moskén? Nu går han inte till bön. Han har redan varit på bön. Han har bett sin bön. Men får han samma belöning när han tar sig hem? Nej, det får han. För ulema säger att hela hans, vad kan man säga, gång, färd, är ju på grund av bönen. Så både hem och tillbaka räknas som att han är fisabilillah. Så han får denna enorma belöning. Subhanallah. Därför var vissa av sahaba, när de hörde om dessa hadither och liknande, så vägrade de att flytta närmare till profetens moské, alaihissalam. De ville stanna kvar och bo långt från moskén så att de fick den här enorma belöningen. Mashallah. Och den sista grejen är att vänta på en bön efter en annan bön. Och det här kan ju vara väldigt enkelt nu på vintern. Till exempel nu, ni vet, man ber Jumma. Och sen efter en halvtimme kommer Asr, eller hur? Man ser många springa ut från moskén. De kanske är ursäktade, de kanske har jobb eller skola. Det finns ingen lång, det finns ingen klander på dem. Men om du är ledig på fredag och det är en halvtimme kvar till Asr, varför springer du från moskén? Du kan stanna och be jama'a. Och då är det för den här personen som väntar på bönen. Yani ber en bön i jama och väntar på nästa bön. Eller hur? Enkelt. Speciellt nu på vintern. Åt asr till maghreb och så vidare. Eller också mellan maghreb och isha. Man sitter kvar i moskén, läser koran, läser någonting, lyssnar på dars och väntar på nästa salam. Ibn Uthaymin nämner också att hadithen betyder att en person längtar efter nästa salah i hjärtat. Inte att han fysiskt kanske är i moskén. Men han ber i jama'a och hans hjärta tänker på när han ska be nästa salah. När han ska gå och be nästa salah i moskén. Och det här är qalbun, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. En man vars hjärta är fäst vid moskén. När han har bett en bön, han går ut från moskén, han längtar efter nästa salah. Han ska komma tillbaka vid moskén. Subhanallah. För moskén är den bästa och mest älskade platsen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så här finner vi, mashallah, återigen den enorma belöningen av att göra wudu. Sen nämner författaren hadith Abi Malik, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger at-tuhuru shatrul iman. Renlighet är hälften av iman. Renlighet är hälften av al-iman. Och det finns lite olika förklaring på denna hadith. Vissa ulema säger att renlighet här betyder wudu. Renlighet är hälften av din iman. Och då säger de att al-iman här betyder salah. Yani hälften av salah är att du gör wudu, att du renar dig. Rena dina kläder, kroppen, platsen av bönen. Du kan inte komma och be utan wudu. Du kan inte be i ett smutsigt tillstånd, eller hur? Så det är en förutsättning för att bönen ska vara korrekt. Och den här tolkningen stämmer. Och andra lärare säger att at-tuhur och shatr al-iman, att rena sig är hälften av iman. Yani att rena sig från det som är haram och att rena sig från dåliga egenskaper, från synder, från dålig karaktär och så vidare. Varför? För som Ibn Rajab säger att al-islam, al-iman, det är fi'l wa tark. Delas upp till dessa två. Antingen någonting som du ska göra eller någonting du ska lämna. Om du kollar på islams ibada, dyrkan, påbud, så är det en av dessa två. Allah säger gör, aqimus salah. Allah säger gör inte, drick inte alkohol. Och båda dessa är från iman, eller hur? Att lyda Allah, dyrka Allah. Dyrka Allah, det är inte bara att göra det Allah har påbjudit. Det är också att lämna det Allah har förbjudit. Det är också en ibada, det är ett test. Ska vi lyda Allah eller inte? Testet är inte bara att göra det som vi är ålagda att göra, utan också att hålla sig borta från det som vi är förbjudna från att göra. Så en iman, sann islam, är då att göra dessa två. Att hålla sig borta från det som är haram och att göra det som är påbjudet. Och man kan också säga att tesfiya och tarbiya, att rena sig och sen att göra det som är gott. Yani ta bort din dåliga karaktär och ha god karaktär. Sluta synda, lyd Allah. Ljug inte, tala sanning. Yani de här två motsatserna hela tiden. Man renar sig från dåliga egenskaper, shirk, du har tawhid. Renar dig från bid'a, du följer sunna. Renar dig från synder och du följer profeten alaihissalam, lyder Allah azza wa jall, khalas. Eller hur? Så att man börjar med att rena sig själv. Och därför nämns att profeten alaihissalam skickades med vad? وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Han renar folket och han lär dem boken och sunna, visheten. Så profeten a.s. han kom inte bara och sa här i kunskap. Varsågod, Koranen och sunnan, Allah säger bäst. Utan han kom och renade folket. Från kyrk, från dåliga egenskaper, från hyckleri, från tvivel, från agg, från avund, alla de här dåliga, negativa egenskaperna. Muslimer ska rena sitt inre. Och det är jätteviktigt. Och många idag, de lägger mycket vikt på det yttre. Att rena sitt yttre, att ha ett vackert skal. Och vad spelar det för roll om du sitter och putsar på ett äpple och det blänker, men insidan av äpplet är ruttet? Finns det något gott i detta äpple? Nej. Eller du tvättar och putsar din bil, men den har ingen motor. Ja? Eller hur? Det funkar inte. Så att det inre är det viktigaste faktiskt. Hjärtat är det viktigaste. Alla inna taqwa hahuna. Vår gudsfruktan är här i hjärtat. Det är det viktigaste. Om hjärtat är frisk blir kroppen frisk. Om hjärtat är sjuk blir kroppen sjuk. Och det finns tyvärr många saker idag som gör hjärtat sjukt. synder gör hjärtat sjukt. Shahawat, lustar, begär, att kolla på haram, att lyssna på haram. Och den här tiden vi lever i, dörren till de här sakerna är öppen som aldrig förr. Till och med en kafir, han sa på en föreläsning, han sa: idag kan dina barn på internet på 10 minuter se mer vackra kvinnor än vad dina förfäder skulle göra i flera generationer. Och det är sant. Men idag du ser, du bara klickar lite på internet, du ser vad du vill, när du vill, hur mycket du vill. Kaos, eller hur? Och de här sakerna, de gör vårt hjärta hårt. De gör vår iman svag. Varför tror ni folk mår så dåligt? Varför tror ni folk mår så negativt? Det är synder att man kommer bort från Allah. Man kommer bort från dhikr, man kommer bort från... Man lever i den här falska världen som inte är äkta. Man glömmer bort Allah Azza wa Jal. Det är klart man inte mår bra. Så att, ibland är det dags att vakna upp lite. Kunna skilja på vad som är falskt, vad som är riktigt. Och kunna försöka dämpa de här synderna. Och vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah vägleda oss. Författaren nämner sen hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam säger: det finns ingen av er som gör wudu på ett bra sätt, eller så som han ska göra wudu, ett fullbordat sätt, och sen säger: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, förutom att paradisets 8 dörrar kommer att öppnas för honom, berättad av Muslim. Och i Tirmidhi så lades det till: Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Så här finner vi den dhikr man säger efter wudu. Innan wudu, vilken dhikr säger man?
Bismillah.
Bismillah, ingenting annat. Bismillah, efter wudu säger man denna: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Om du säger denna dhikr, så kommer paradisets 8 portar att öppnas för dig. Mashallah. Subhanallah, vilken enorm belöning. En fråga. Paradiset har 8 portar. Vet ni vilka dessa portar är? Och de lärda har sagt att de är... vissa är större än andra, vissa är över andra. De är 8 stycken. Helvetet, som Allah säger, har 7 portar. Laha sab'atu abwab. Och Jannah har, som det nämns i denna hadith, 8 stycken portar. Okej, vilka är dessa portar? Det finns en enda port som vi känner till namnet på. Vad heter det? Rayyan. Och det är porten för dem? De som fastat mycket. Taj, vilka är de andra 8? De andra 7? Va? Nam. För de som strider för Allahs skull. Ahsan. Taib, de andra 6.
En pappa som uppfostrar 3 döttrar?
Nej, det där är att han går in i Jannah. Men vi talar här om, det finns portar för de som har gjort vissa gärningar. Som det har nämnts i hadithen. Att den som spenderar 2 saker fi sabilillah kommer att kallas till dörren av... Det har nämnts i en hadith, ja.
En kille vars hjärta...
Nej. Få ta en port. Ja. Ja, men de tydliga. Yani, det har nämnts i hadithen. Hadith Abi Bakr, ni känner till den. Han kommer att kallas till dörren av salah. Han kommer att kallas till dörren av sadaqa. Han kommer att kallas till dörren av fasta. Till dörren av jihad. Och då så säger Abu Bakr: Rasulullah, finns det någon som kommer att kallas till alla dessa portar samtidigt? Alltså englarna säger: kom in i Jannah genom våran port. Och då så säger han: ja, jag hoppas att du är från dem. Okej, så det nämndes i denna hadith. Yani salah, sadaqa och siyam. Och då säger Ibn Hajar, det är underförstått att hajj också är en port. För det är den 5:e av islams pelare. Taib. Och sen har man då också porten av, som ni sa, de som kämpar för Allahs sak, fi sabilillah. Och sen har man också, som har nämnts i en hadith, al-bab al-ayman. Den högra dörren. Yadkhul minhu al-mutawakkiluna ala Allah. Där de som förlitar sig på Allah kommer att träda in. Ni vet hadithen om de här 70 000. Ja. Så där har du också en port. Och sen sägs det, de andra, det finns lite svaga hadither och sådär, men det sägs att en av portarna är al-kadhimin al-ghayd wal-afina anin nas. De som lägger band på sin ilska och är förlåtande mot andra människor. Att de har en egen port i Jannah. Och sen sägs det också att det finns en port för de som minns Allah mycket. eller en port för de som söker kunskap. Det finns lite olika åsikter här. Men alla kollihal jenna har då 8 stycken portar. Och varje port är för den som gör extra av dessa gärningar. Inte bara att du ber dina 5 salat. Utan du ber 5 salat och sunna. För annars skulle hela umman kallas till alla 8 portar. För alla ber sina 5 salat och så vidare. Men vad som då menas är att man gör sina 5 salat och extra salat. Man fastar ramadan och man fastar lite extra. Då kallas man till rejan och så vidare. Så vill man kallas till en av dessa portar ska man då vara en person som gör mycket av dessa gärningar. Vi går vidare till nästa kapitel som är Bab al-Adhan, kapitlet om att kalla till bönen. Och jag tänkte faktiskt hoppa över detta kapitel, men sen när jag läste haditherna så tänkte jag nej. Och det kommer komma vissa kapitel som jag kommer hoppa över, för att de kanske inte är så jätterelevanta just nu, som att kapitlet om hajj till exempel. Det kan man tala om när det är hajj. Men kapitlet om adhan, då tänkte jag, man gör inte adhan i Sverige och ingen av oss är en muaddin, eller hur? Men ni kommer att höra att alla haditherna är relevanta och vi har alla någonting att relatera till varenda hadith. Okej? Och adhan är då att kalla till bönen. Och ni vet alla vad adhan är, då man kallar till as-salat. Den första hadithen berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa: om folk bara visste vilken belöning som finns i att kalla till bönen och att be i första raden, så skulle de inte finna någon annan lösning än att dra lott. Att dra lott. Och om de visste vad som finns i att be nattbönen eller isha-bönen, så skulle de skynda sig till den. Lestabaku, de skulle tävla till den. Och om de visste vad som finns, eller från det var morgonbönen. Och om de visste vad som finns i kvällsbönen och... Nej, afa. Om de visste vad som finns i att komma tidigt till bönen, alla böner, då skulle de tävla till den. Och om de visste belöningen att be isha-bönen och subh-bönen, så skulle de komma till den gåendes på sina 4 ben. Yani, även om det var det som krävdes. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Den här nämner profeten alayhi salatu wassalam: om vi bara visste. Och vi vet inte. Subhanallah. Det här är ilm al-ghayb. Vilken belöning Allah har förberett för att göra de här gärningarna. Om vi visste belöningen i att göra adhan och i att göra eller be i första raden i moskén, saff al-awwal, så skulle vi inte hitta någon annan lösning för att lösa konflikten som skulle uppstå mellan oss i vem som ska göra dessa saker, än att dra lott. Ja, det skulle nästan bli tjafsbråk. Vem ska be första raden? Varenda sala. Då skulle vi behöva dra lott för att utse vem som ska få ära att be i första raden. Och samma sak att göra adhan. Och lill-asaf, och tyvärr, idag är det nästan tvärtom. Om jag säger till någon nu att vi ska be isha, vem vill göra adhan? Då säger man: du gör. Är det inte så? Enligt den här hadith, det borde vara tvärtom, eller hur? Vem vill göra adhan? Ska vi... Ja! Eller hur? Direkt! Jag. Eller som förut, vissa kom innan där som säger: snälla, låt mig göra adhan. Det är så det ska vara. Yani, låt mig ha den här förträffligheten av att göra adhan. Yani, vi skulle tävla. Hänger ni med? Och samma sak första raden. Ibland vi ser folk ber, ställer sig i andra raden, det finns plats i första raden. Eller hur? Det är fel. Tävla. Ett annat fel så också vissa gör tyvärr. De står i första raden. Eller man står bredvid någon och det finns en plats. Och ni har varit med om den här säkert. Och båda vill gå fram och det säger en: varsågod. Eller hur? Säg inte varsågod. Ta platsen. Förutom om det var typ hans plats, gärna han lagt sin jacka eller något sånt där. Det är en annan sak, vi ska inte göra problem. Men om ni båda har lika mycket rätt till platsen, säg aldrig varsågod. Utan här är det tävlingsanda som gäller. Jag vill ha den, kallas. Gå före, hänger ni med? Så länge man inte stör folk och över folk och puttar folk och sånt, det ska man inte göra heller. Som vissa kommer när man gör iqama, moskén är halvfull och han vill be i första raden. Och så, du vet den här, han kommer och trycker alla åt sidan, så står man och ber som en så här sardin liksom. Det är också fel. Men igen, finns det en plats, ta platsen. Hänger med? Och sen om vi visste belöningen som finns i att skynda oss eller komma tidigt till bönen, alltså i moskén, så skulle vi tävla. Samma sak där. Komma tidigt till moskén, då skulle vi tävla. Och om vi visste belöningen i att be Isha och Fajr i moskén, så skulle vi komma även om vi behövde krypa på våra fyra ben. Och idag många, alltså gå på händerna och knäna. Om det var det som krävdes. Om du visste belöningen bara. Du skulle aldrig be hemma. Du skulle be dig till moskén och be den här salat i jama. Men idag samma sak. Vi hittar så mycket ursäkter. Ja, det är kallt, det är sent, det är mörkt, det är farligt. Det är, jag har ont i benet, jag ska upp tidigt. Jag vet alla, eller hur? Man hittar miljoner ursäkter. Allah musta. Men i slutändan, det är bara du som förlorar. Sen så nämner författaren hadith Muawiya radiyallahu anhu, där han säger att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga att de som gör adan al-muaddinun kommer att ha längst nacke på domedagen. De kommer att ha längst nacke på domedagen. Och det här tolkas på två sätt. Ett sätt, att folk på domedagen kommer stå och svettas. Ni kanske har hört hadithen, svett kommer upp. Men då kommer deras huvuden högre upp, så att de behöver inte ta skada av den här svetten. Den andra tolkningen är att det här är ett uttryck som araberna använder. Att man har en lång nacke genom man är en ärofull person. Man är en respekterad, ärofull, nobel person. Yani de som gör adan kommer att äras på domedagen. Bland folk. Alla står, de är lika, men de kommer att sticka ut. Yani de här människorna är ärade hos Allah subhanahu wa ta'ala. Inte bokstavligt att de har längre nacka. Det är också en tolkning på hadithen. Och här nämner också ulema att det du gör får du tillbaka. Och den generella principen i islam att kama tudin tudan jazaan wifaqa. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Är belöningen för gott annat än gott? Och man finner ofta det här att du hjälper en broder, Allah hjälper dig, eller hur? Du döljer en broders brister, Allah kommer dölja dina brister. Du ger sadaqa, Allah kommer att ge dig mera. Det här finns i islam, det genomsyrar hela religionen. Och samma sak här. Allah kommer att höja al-muadinin på domedagen. Varför? För de höjde Allahs namn och profetens namn i detta liv. Allahu akbar, Allahu akbar. Eller hur? De hör. Det hörs ut. De höjer Allahs namn i de muslimska länderna. Så Allah kommer att höja dem på domedagen. Som belöning för vad de gjorde i detta liv. Och subhanallah, vad som också visar vilken enorm belöning al-muadinun kommer att få hos Allah azza wa jal, är att de får belöningen för alla som tar sig till bönen. Ad-dalu ala al-khayr kafa'ilihi. Profeten alayhi salatu wasalam sa, den som kallar till gott får belöningen av alla de som följer honom. Så här han säger hayya ala salah. Alla som går och ber i moskén, han får belöningen för detta. Mashallah, kan ni tänka vilken belöning som finns i att göra adhan i muslimska länder, kalla ut till bönen, mashallah. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han sa, eller Abu Sa'id sa till en man som heter Abdullah ibn Abdurrahman. Då säger Abu Sa'id al-Khudri till honom: jag ser att du tycker om dina att vara på landet med dina lamm eller får. Och då så säger Abu Sa'id: om du är bland dina får eller du är ute på landet, så ska du kalla till bönen. Och du ska höja din röst när du kallar till bönen. För det finns ingenting som hör dig så långt din röst kan nå, vare sig jinn eller människor, förutom att de kommer att vittna för dig på domedagen. Och så sa han: jag har hört detta från profeten sallallahu alaihi wasallam, berättad av al-Bukhari. Yani, här en person är ute själv på landet med sina lamm och sina får. Okej? Okay. Även då ska han göra adhan. Men det korrekta är, inshallah och ta'ala, att det är mustahab, det är rekommenderat. Det är inte wajib. För han är själv. Det finns ingen att kalla till bönen. Det är wajib att kalla till bönen i städerna, i byar, där det finns moskéer, det finns folk. Där måste man kalla till bönen. Men är man själv, det är inte wajib, utan det är rekommenderat. Men då får man den här enorma belöningen, subhanallah. När han sa: höj rösten, du är helt själv. Så långt din röst kommer att nå, varenda jinn eller människa eller tjej eller någonting som hör dig kommer att vittna för dig på domedagen. Allahu akbar. Och en annan hadith: yughfar lil muadhdhin, han förlåts, madda sawti. Yani så långt han röst kan nå. Eller vissa, så högt hans röst kan höras. Så ju längre den hörs, ju högre han gör adhan, ju mer förlåtelse kommer han att få. Och alla dessa skapelser kommer att vittna för honom på domedagen. Mashallah. Och en annan hadith om den här fåraherden, liknande, att Allah är stolt över honom. Han är själv, han fruktar Allah, han älskar Allah och han står och gör adhan helt själv. Ute i ödemarken med sina lam för att göra sin salam. Allah tycker om det här. Så det finns jättemycket belöning i att göra adhan. Och subhanallah, jag kom över den här hadithen idag som Sheikh Albani nämner att vara autentisk. Jag tror ingen av er har hört den faktiskt. Och om någon har hört den, räck upp handen. Profeten a.s. han säger إِذَا كَانَ رَجُلٌ بِأَرْضٍ فَيِّ. Om en person är på en ödegiven mark, فَحَانَتِ الصَّلَاةِ, och tiden för bönen har kommit in, فَلْيَتَوَضَّعْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ, och tiden för bönen kommit in, så ska han göra wudu. Finner han inte vatten så gör han tayammum. فَإِنْ أَقَامَ صَلَّ مَعَهُ مَلَكَا. Och om han sen efter detta gör iqama, så kommer hans två änglar att be tillsammans med honom. وَإِنْ أَذَّن, och om han gör adhan och iqama, صَلَّ خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفُهُ طَرَفَهُ. Och om han gör både adhan och iqama, så kommer så många från änglarna, en Allahs soldater, att be bakom honom som hans syn kan nå. Eller skulle kunna nå. Yani, tänk dig, du ser kilometer, eller hur? Yani, så många änglar fyllt kommer att stå och be bakom dig i jama'a. Hålla dig i sällskap i bönen, mashallah. Ha? Vem har hört hadithen? Ingen har hört den, ha? Subhanallah. Och Sheikh Albani nämner att den är sahih. Den finns i Musannaf Abdul Razak. Nej, han säger här biardin qay, yani på en övergiven, eller yani på en ödemark ute i skogen, ute någonstans, yani buschen.
Alltså vara hemma i en svamp, är det samma sak?
Nej, det vet jag inte. Den här hadithen handlar om att vara på ödemarken, yani ute på någon mark där det inte finns folk. Wallah. Men det finns belöning i att göra adhan hemma. Är det någon som vet belöningen? Det är faktiskt nästa hadith. Vi hinner med den, va? Det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: om ni kallar till bönen så kommer shaitan att fly, och han gör ett ljud ifrån sig så att han inte hör al-adhan, eller de två adhan, så han inte hör al-adhan. Och om al-adhan är färdig så kommer han tillbaka tills det att man kallar till bönen, då sticker han igen. Tills det att man slutat kalla till bönen, då kommer han och förstör personens bön genom att påminna honom om saker. Han säger kom ihåg si, kom ihåg så. Tills personen inte längre kommer ihåg hur mycket han har bett. Och den är hadith hos Bukhari Muslim. Vad händer här? När vi kallar till bönen, eller adhan, så tål shaitan inte att höra detta. Så han gör ljud ifrån sig så att han slipper höra. Och sticker. Och vissa hadith nämner att han i Medina går till en plats utanför Medina. Yani väldigt långt utanför Medina. Försvinner han tills adhan är över. Och då kommer han tillbaka och försöker göra wiswa som vanligt. Tills man gör iqama. Då sticker han igen. Och sen när man är färdig med iqama, då kommer han tillbaka när vi står och ber. Och börjar då att viska. Tills vi blir förvirrade i bönen. Och han påminner oss om saker som vi glömt bort. Kom ihåg det här, kom ihåg det här, kom ihåg det här. Tills man flyter bort sina tankar och tappar koncentrationen. Och inte längre minns hur mycket man har bett. Är det 3 raka, är det 4 raka och så vidare. Subhanallah. Och den här hadith är mäktig. Den bevisar att shaitan inte tål dhikr. Shaitan flyr från dhikr. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: min sharri al-waswas al-khannas. Al-khannas betyder den som han försvinner när han hör att man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alayhi salam har också sagt i en autentisk hadith, men ett lång hadith, där han berättar att Zakaria gav en nasiha till Bani Israel. Och där nämner Zakaria 5 råd. Och ett av råden är, han säger: jag råder er att göra mycket dhikr av Allah. För liknelsen av en person som är dhikr av Allah är som liknelsen av en person som flyr från fiender. Och de hinner nästan ikapp honom tills han söker tillflykt i ett fort. Stänger in sig i ett fort. Och han blir skyddad från dessa fiender som jagar honom. Och så sa profeten Al-Islam, och på samma sätt kan en tjänare inte skydda sig från shaitan förutom med dicken. Yani, den här soldaten blir skyddad. Han är ensam, de är överläge, de jagar honom, vill döda honom. Står han kvar, han är körd igen. Det är liknelsen om en person som inte gör dhikr av Allah. Det är som att han säger till shaitan, kom och ta mig. Yani, khalas, gör vad du vill med mig. Han kommer förstöra hans huvud. Men när du gör dhikr av Allah, då är det som liknelsen av den här soldaten som stänger fortet. Och fienden står där utanför, de kan inte komma in. De kan inte skjuta, de kan inte göra någonting. Han är helt skyddad. Och samma sak är det när vi gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi blir skyddade från shaitan. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا. Att den som glömmer bort att minnas al-Rahman, till honom kommer vi att utse en shaitan. فَهُوَ لَهُ قَرِين. Kommer vara en bunden med honom. Och då nämner ulema att glömmer man Allah, man inte minns Allah subhanahu wa ta'ala, så är man nära till shaitan. Man öppnar sitt hjärta till shaitan, till wiswas. Men när man minns Allah mycket så stänger man dörren. Man skrämmer bort shaitan. Och här är en sak som skrämmer bort shaitan, det är adhan. Men generellt all dhikr och Koran som vi nämnde i förra kapitlet skrämmer också bort shaitan. Så tänk på detta. Nah. Och sen nämndes också den här grejen med att shaitan kommer tillbaka i bönen för att då göra wiswas. Och han påminner oss om saker som vi glömt bort. Och han nämner till och med vissa ulema, jag tror det var Ibn al-Jawzi och Ibn al-Thaymin nämner också detta. Att vissa ulema, det var någon som kom till den här sheikhen och säger, sheikh, jag har en viktig amana, någonting som jag skulle ta hand om, jag har tappat bort den. Jättevärdefull, jag tappar bort den. Han sa, lyssna, gå och gör wudu, bet för rakat, du kommer hitta den. Och han sa, det hände också, han gjorde salat och sen shaitan kommer till honom och sen den ligger där. Ja. För shaitan, det är viktigare att du hittar någonting som guld eller silver än att du får en hel salah med khushu och du blir förlåten för dina synder. Så shaitan kommer ofta i bönen och försöker förvirra oss. Det här vet vi alla, subhanallah. Ajib. Vi kan ta lite frågor inshallah ta'ala, så fortsätter vi inshallah ta'ala nästa lektion. Så går vi till moskén om 10 minuter. Bara klar för. Någon fråga om ämnet? Eller någonting annat, så ahlan sahlan. Jag har någonting här från internet. En syster ställer här en fråga. En syster ställer en fråga. Om en kvinna är gravid, det är konstigt formulerat men jag tror hon menar höggravid och barnet trycker på, yani, jag förstår hon tappar sin wudu, måste hon ändå göra om sin wudu? Alla kulihal, generellt man måste alltid göra wudu innan bönen, men om man ständigt tappar bönen, tappar sin wudu, då finns det den här bestämmelsen av de som har läckage, alltså det kommer urin och det kommer gaser från dem hela tiden. Då säger ulema att de bara gör wudu innan bönen och sen så ber de, även om de tappar sin wudu. Så är deras bön korrekt. De kan inte göra mer. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Men om hon till exempel kan be sittandes utan att tappa wudu och så vidare, då är det kanske det som hon måste göra. En jättebra fråga från en kvinna här också. Får kvinnor samma belöning av att stå i första raden på kvinnoavdelningen? Vad säger ni? Nej, säger en broder. Har vi någon som säger ja?
Ja, jag säger
ja. Karim säger ja. Ahsant, ahsant. Hadithen, att den bästa raden för männen är den första och den värsta är den sista. Och den värsta raden för kvinnorna är den första och den bästa är den sista. Det är en sån hadith. Då säger ulema, yani, på grund av det här att de är nära, det är fitna. Yani. Men om det är en vägg eller de är en avskild avdelning, då är det bättre för dem att be i första raden. Baserat på att första raden är ett tecken på el-musabaka, att man skyndar sig till det goda. Wallahu a'lam. Men om de ber direkt bakom männen, då är det bättre för dem att be i sista raden. Nej. Det var någon som räckte upp handen, eller? Ja, Amir.
Jag
Hassan. Det var en broder som frågade i början på lektionen. Du kanske missade det. Brodern frågade om det finns någon speciell dua man gör under wudu. Och nej, de lärda säger att alla sådana hadither är svaga. Det finns jättesvaga hadither om dua man säger när man tvättar ansiktet, man tvättar armarna och sånt. Men de är inte autentiska, de är svaga. Det enda som är sahih, det är bismillah i början och den här dua i slutet på el-wudu. Nam hadithen, en syster eller någon fråga här om hadithen om hälften av iman i renlighet. Nam, vissa ulema säger att det handlar om att rena sig sin själ. Och vissa ulema säger att hadithen handlar om att rena sig med wudu, med ghusl och så vidare. Det finns två tolkningar på hadithen. Men inshallah båda är korrekta igen. Alltså det är inte fel. Islam kallar till att rena sig från dåliga egenskaper. Du kan inte vara en bra muslim och ha iman om du inte renar dig från kyrk och bid'a och synder och så vidare. Så att det stämmer. Och du kan inte göra salah om du inte renar dig från najasa och du gör wudu. Så att båda tolkningarna på hadithen stämmer. Khalas, då abror. Ejte faddal, ja, akhi. Brodern frågar, Tefan Swedi? Brodern frågar om, stämmer det att de som gör adhan, alltså de som har det som uppgift, att jorden inte äter deras kroppar, att de förmultnar inte i jorden? Jag har aldrig hört det. Det som finns, thabit, det som är autentiskt, är att al-ard la ta'kul ajsad al-anbiya. Det här är thabit, yani. Jorden äter inte profeternas kroppar. De förmultnar inte. Det här är autentiskt, okej? Och sen finns det vissa indikationer på att vissa shuhada från sahaba, när man deras kroppar på något sätt kom upp, yani, efter lång tid, så var de likadana. Men de hade inte förmultnat. Jag tror det var shuhada Uhud. Men ulema säger ändå att det finns inget konkret bevis på att alla shuhadas kroppar är på det här sättet. Wallahal. Men det som finns är profeternas. Och här är fadlullahi utihi man yasha. Det är Allah azza wa jalla ger vem han vill. Men nu om du skulle gå till Medina och öppna profeten Muhammeds grav alayhi salatu wasalam, det skulle se ut som att han ligger och sover. Han är 1400 år. Jorden har inte ätit hans kropp. Wallahal. Jalla, vi avrundar för idag och ses nästa lektion. Salam alaikum. Hej, första raden. Hasta bikul khairat.